I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag hade tränat, för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Det är dags igen för ett nytt avsnitt av Trot & Sports podcast. Vi börjar närma oss avsnitt 100 till och med.
En podd, en podd.
Någon podd.
En podd.
97 är vi uppe i, va? Vi hade tänkt att stråla samman i 100 avsnittsjubileet, men det här jävla corona ställer kanske till det, så vi vet inte riktigt hur det blir med vårt jubileum. Någon slags extra grej tror jag det blir i alla fall.
Ja, jubileum ska vi ju ha.
Men, oavsett, ja.
Men vi styrs ju av något vi inte ser och kan göra så mycket åt, tyvärr.
Nej. Men vi ser fram emot det i alla fall. Vi går väl direkt in på vad som var det bästa sen senast.
Ja, jag tycker att det alla nästan har pratat om, vill man väl påstå, är ju detta om Propulsion. Och jag lyfter gärna fram Åsa Elmroths insats som reporter och lite utfrågare av Maria Kron, en intervju som delar sändes på i samband med V75 i lördags. Jag tycker Åsa ofta gör väldigt bra jobb och egentligen syns lite för lite, tycker jag. Och skulle absolut kunna få ta lite mer plats. Men jag tycker att hon gjorde verkligen en journalistisk insats genom att ställa frågor som absolut inte var bekväma. Så det tyckte jag var veckans bästa.
Lennart, vad är du inne på?
Ja, om vi bortser från Ängsporkens enorma spurt i Gävle till andra priset, så vill jag ta vid när det gäller Propulsion här. Det bästa som hände under förra veckan, det var att vi fick en insikt i vilket dåligt ledarskap som har funnits i ST och att det har saknats kompetens. Man kan dra slutsatsen att SD inte har hängt med i utvecklingen på något sätt. Den här utredaren försökte att skylla på två personer som har lämnat SD av olika skäl. Det tycker jag är allt för enkelt. Det SD behöver göra nu är att restaurera hela organisationen. Jag tycker man kan jämföra med de här bankerna, speciellt Swedbank, som då hade tvättat pengar. Eller bara bidra till att tvätta pengar. Och det innebar att chefer fick lämna Swedbank. Och att man bytte ut styrelsen åtminstone till vissa delar. Och jag tycker Svensk Travsport står inför ett avgörande om framtiden i travsporten. Och då är min fråga, har styrelsen verkligen förtroendet bland Travsverige? Eller i Travsverige, bland travfolket? Och är det rätt personer som sitter på ledande poster? Jag sa inför årsstämman att den sittande styrelsen borde ha ställt sina platser till förfogande för att se, för att verkligen testa, är det de svensk travsport vill ha eller inte? Det gjorde de naturligtvis inte, och de kommer knappast att göra det nu heller, utan de säger lite hurtfriskt sådär att ja, men nu vet vi vad vi har gjort för fel och nu vet vi hur vi ska tackla framtiden. Kan vi verkligen tro på att dessa människor nu som har varit med i den här röran och se till så att travsporten skakas i grundvalarna. Alltså vi är tillbaka på förtroende för travsporten som det var kanske på 60, 70, 50-talet. Där det var stora skandaler med stötkörningar och sådär. Alltså är det inte svensk travsport värt ett riktigt uppvaknande?
Ett reningsbad, är det du är ute?
Det var det jag sökte, det ordet. Ja. Fanken kunde du komma på att jag letade efter redningsbarn?
Ja, men dessutom så flera av de som sitter i nuvarande styrelse satt ju även där när felen begicks. Så att, ja, och ingen vill ta, ja, alltså, och ingen vill ta något ansvar.
Ingen tar något ansvar, utan man skjuter över ansvar på två personer som redan har försvunnit ut i kulisserna.
Ja, vi kanske kan lyssna på vad Maria Kron sa om att ta ansvar i dåtid eller i framtiden.
Vi tar ju såklart, som vi har pratat om, vårt ansvar i hela här ärendet. Ansvarsfrågan formellt sett tas nu vidare till ansvarsnämnden, som jag sagt. Men vi tar ju vårt ansvar genom att göra alla de här åtgärderna och den här utredningen som vi nu har gjort. Men
det känns ju lite som ni lägger över allt ansvar på Salsäta och Daniel och
det. Det är inte det vi har velat förmedla idag i alla fall, så att då, tvärtom. Det är ansvarsfrågor placerat på ganska många olika håll, och följdeffekter blir också på olika sätt.
Här hör man ju just precis det som Lennart säger. Maria Kron hjälper oss att sammanfatta det en gång till. Det är ju otroligt intressant att höra att det är för framtiden man tänker ta ansvar nu. Och det är då de människor som ju kanske lämpligen först skulle frågas, ja, där man ska fråga, är vi rätt människor för er? Eller vill ni ha några andra som tar ansvar i framtiden?
Ja, det är för mig självklart.
Ja, visst.
Och valberedningen har här en grannlaga uppgift att se till möjligheten att kalla till en extra stämma för att få en ny styrelse. Låt vara då att det är samma människor som Svensk Transport tror kan stå för det här reningsbadet. Men jag har svårt att tro det.
Ja, och jag får ju inte ihop det heller, därför att samtidigt som man nu säger att man då ska ta det här ansvaret i framtiden, så har man ju den här inställningen att man har en helt otroligt stor förståelse internt i ST för alla de misstag som olika tjänstemän gjorde i samband med den här affären. Man har förståelse för allting, man kan förstå att handläggaren som registrerade inte såg de här grejerna, för det kan vara så att den inte var utbildad i vad de här termerna heter på engelska, vad det var, och någon annan som också inte kunde förväntas veta någonting. Men samtidigt som man säger att Daniel Redén, han borde ha fattat precis allting.
Han har haft tillfälle att förstå och ta del av information, som hon säger, om den här nedsnittningen i samband, ja, med köpet.
Och det blir ju så, ska de då i framtiden här visa samma förståelse även i framtiden för den här typen av misstag och så vidare, då är de ju definitivt inte rätt personer att leda ST. Det kommer ju inte att fungera då kommer det ju att fortsätta att vara en massa problem, och så kommer man säga, ja, men jag förstår att du inte såg det där för dina glasögon var ju lite mörka, men vi köper ett par nya glasögon som är ljusare till nästa gång.
Nej, det är ju deras korta ansvarstagande här är, vi ska bli bättre. Det är, ja, deras ansvar i det hela.
Ja, det är uppenbart. Ja.
Redén ska betala tillbaka 26 miljoner och SD ska lova att bli bättre.
Jag säger som Dario Fo, Nobelpristagaren. Vi betalar inte, vi betalar inte.
Ja. Nej, och det är ju så intressant här. Claes Freidenvall är ju den journalist som hörs i det här klippet där han ju då säger att det låter som att ni vill skjuta över allt ansvar på Daniel Redén. Och då säger ju Maria Kron att nej, det har ju de inte alls tänkt göra. Och sen det här, tvärtom, säger hon. Tvärtom, ja. Vill de. Vem, vadå tvärtom? Det är inte Daniel Redéns fel, utan det är tvärtom. Ansvaret är STs. Jag vet inte vad hon menar med det där tvärtom. För alla som såg den här och lyssnade på den här presskonferensen hör ju att det är ju tveklöst så att ST anser att Daniel är den som ska ha ansvaret för att det trots allt blev som det blev.
Ja,
och SD ska ta ansvar för att det inte ska hända igen. Hur ska de kunna ta ansvar för det? Det är ju Daniels fel. Det där håller liksom inte.
Men det intressanta är ju, som du då hävdar, Henrik, att det finns flera hästar som tävlar eller har tävlat i Sverige från USA som är nedsnittade.
Mm. Det blev ju lite...
Hallå, kan man säga.
Ja, det blev.
Alabalo.
Ja, och flera medier har nu följt upp vad vi, eller jag då, sa i vårt extra program på i torsdags. Och Maria Kron bekräftar att de har, under helgen har fått in en del tips.
Från olika håll
om närsnittade hästar. Så det skulle bli väldigt intressant att följa utvecklingen här då.
Uppenbart är att inte bara du har hört det här om närsnittade hästar, utan även andra då.
Mm. Så det kanske var bra att man lyfter lite på det locket helt enkelt. Får vi se, ja, vad som händer.
Att väcka den björn som sover.
Mm, kan vara bra ibland.
Ja, det är ju ett tufft jobb de har, ST, att hitta nervsnittade hästar. När man tittar man på hur det ser ut i galoppen, så där vissa vill ju hävda att det är vanligare att man nervsnittar galopphästar. Det är i alla fall så att man snittar många galopphästar. Men att det där är ju också en sak som är att man vill ogärna köpa nervsnittade hästar. Och därför så är det ju inte alltid så lätt att hitta de handlingar där det, att man verkligen kan se att en häst har nervsnittats.
Så nu, att, nu är det många som hävdar här nu att de tror att mörkertalet är mycket litet kring detta.
Ja, det tycker jag är fascinerande, för att den som vet vad Google är kan faktiskt ganska snabbt förstå att det här med nervsnittning är ju sorgligt nog väldigt, väldigt vanligt. I alla fall i förhållande till att vi för ett år sedan eller ett halvår sedan drygt inte visste vad det här var ens. De allra, allra flesta av oss hade ju inte ens hört att det fanns något som hette nervsnittning. Nu vet vi vad det är, men och kan man då börja titta på den här engelska termen nerved, som vi har lärt oss att det heter, då hittar man ju rätt, det finns rätt många rättsfall till och med där ju hästar där man har upptäckt att de är nervsnittade helt enkelt i samband med helt andra skador, så har man hittat R efter nervsnittningar och förstått, och då sen kunnat att konstatera att det är så. Så att det gäller att det finns dokumenterat det här. Tittar man på hur man har gjort i Propulsion-fallet, så har man ju hittat R, och som man sen då har verifierat med veterinären som har gjort ingreppet, och han säger, eller hon, vad de ärren var, att det stämmer överens med vad ingreppet gjordes. Det är så långt man kommer här, men man kan inte se att det är en nervsnittning som har genomförts, utan det utgår man ju ifrån eftersom det är på det stället det ska ha gjorts då. Och då krävs det ju att man får kontakt med en veterinär som kan verifiera detta.
Ja, man blir inte riktigt trygg med hur de här kontrollerna som ST sägs har gjort på alla importer under de senaste åren, hur det har gått till.
De har väl gjort det så enkelt som möjligt. Man har tittat på de här certifikaten då, om det har stått angett där som det uppenbart har gjort på Propulsion, i alla fall efter auktionen. Och där finns det ju inte angivet för ingen ägare. Man kanske har skyldighet lagligt att göra det, men Travförbundet Östa struntar i det, och ingen ägare har väl särskilt stor lust att ta kontakt med Östa och meddela att min häst är nervsnittad.
Nej, det känns skakigt, så kan man ju säga.
Vi kan ju även här då lyssna på det som sades på presskonferensen angående detta med huruvida det då hade gått att få information kring att Propulsion var nervsnittad eller inte.
Utredningens andra övergripande fråga, som handlade om att kartlägga vilken information som funnits tillgänglig vid olika tidpunkter. Den visar att det finns ett antal tillfällen där köparen av Propulsion haft tillfälle att förstå och ta del av att hästen varit nervsnittad, både inför köpet, under auktionen där hästen såldes, direkt efter köpet under kommande år. Här går vi inte in på några fler detaljer, då det här är en del av den fortsatta processen.
Och när man hör Maria Kron här, så låter det som att det var enligt STs utredning då en ganska enkel sak att känna till att Propulsion var nervsnittad. Men vi har ju källor som var på plats och som ju inte heller såg någonting om detta. Så hur lätt det nu var, det låter ju verkligen som det var väldigt enkelt att både före, under och efter auktionen känna till detta.
Och som du sa innan då, kring någonting som ingen kände, liksom knappt visste fanns för ett halvår sedan. Det var ingen som tänkte på nervsnittning överhuvudtaget för det här med Propulsion kom upp.
Nej, jag erkänner utan omsvep att jag aldrig hade hört talas om det här. Och jag tror inte att alla travtränare i Sverige heller gjorde det.
Nej.
Och jag har full förståelse för att de inte gjorde det heller. För tack och lov så gör vi väl inte sånt här i Sverige. Så att, det fortsättning följer även där. Och man kan ju då notera att uppgifterna som kommer idag om att Daniel Redén och hans juridiska ombud inte har fått ta del av utredningen än, vilket utlovades på presskonferensen, men de har fortfarande inte fått den och kan alltså inte ens börja titta på de här sakerna, de här påståendena, som det ju är så länge de inte är framlagda som bevis. Vad var det för uppgifter som fanns som skulle kunna vara, som var så då förhållandevis, vad jag förstår, enkla att hitta? Hur såg de ut?
Ska vi gå över, höll jag på att säga, till lite annat fiffel och båg? Vi tog upp Pullemjott, dök upp, ja, förra veckan. Och du har grävt,
dök upp, ja, men han dök upp där. Pullemjott var ju ett namnet platsar ju på P, tycker jag. Pullemjott.
Absolut.
Det var en import från gamla forna Sovjetunionen.
Får man snitta där, tror du?
Ja, det vet jag. Han såg inte ut att vara snittad. Han hade inte... Han var inte helt fläckfri i travet. Han vann alltså ett lopp i januari, 1 januari på Gävle. Och,
vilket år pratar vi?
Ja, 1968. Mm. Bengt Kylanberg körde. Okay. Sen kom han tillbaka, vann som stor favorit. Sen kom han tillbaka 3 veckor senare och då var det Stig H. Nilsson som körde. Han som senare vann derbyt med Nino Blazing, det kommer till och med ni ihåg.
Ja, visst.
Pullemjott var stor favorit men utgick tidigt i loppet. Och det visade sig efteråt att det fanns en V5-vinnare kvar. Och det var ett 20-tal kuponger som var inlämnade i ett blocka, eller vad säger man, reducerat system. Man hade satt väl och plitat ner kryssen på den tiden. Så det var lite jobb där. 20 kuponger för totalt 2400 kronor. Ortic Lovier vann till 7,93 i vinnarodds. Och det visade sig när man tittar på de här kupongerna att Pullemjott inte var sträckad på någon. Och det blev en vinnare som fick 46 000 kronor. Och det kan man ta för givet att det var någon i kretsen kring just den här Pullemjott. Polis kopplades in, man gick till och med metalldetektorer där på Gävletravet och letade efter de där tappade skorna som var upphovet, eller som Stig H. Nilsson uppgav varför han körde av banan. Det var nog vinterbanan så han kunde inte fortsätta. Men man hittade aldrig några skor. Och polis kopplades in. Pullemjott och Stig H. Nilsson blev avstängda tills vidare, som det hette. Men så småningom så blev båda fria. Och senare det året, det är ganska fascinerande faktiskt, så vann, den 3 juni till och med, vann Pullemjott Åby stora pris med Stig H. Nilsson i sulken. Alltså före Monte Hill, Golden Will, och bland de slagna fanns också Train Block, Kentucky Fibber och Big Lama. Alltså det var Sverige-eliten.
Ja.
Jag tror också han var en skärtsfärds minneslopp det samma år. Den här, ja, förundersökningen lades ner där i jävla fall och ingen blev dömd. Men ja, vi kan nog betrakta det som en totokupp.
Fascinerande hög insats på en sån omsättning. 2-4 på när man kan vinna max 46 000. Det är ganska...
Ja, det kan man ju säga. Men det är ju 2400. Ja, det är 20 gånger pengar spela 2,500 på en 20. Så det är inte så jäkla tokigt heller. Nej, gick inte att vinna så mycket pengar på den tiden. Och
nej.
Det var ju någon speciell person, en matematiker som låg bakom det här, som, om jag minns rätt, också var inblandad i på något sätt i den här spelskandalen med Baltic och Västra Frölunda och allt vad det var.
Ja, det är värt ett eget avsnitt någon gång.
Ja, två avsnitt, extra avsnitt.
Ja, verkligen.
Ja, det är ju fascinerande, jag har aldrig hört talas om det där. Nu läste jag den texten som Roger Nygren skrev i när Gävletravet gav ut en tidning där när de fyllde 80 år, och då fanns det ju en liten text om det här med Pullemjott. Och det är ju, ja, det är det, apropå det här med fiffel och båg och travsportens rykte, det,
den... Nu kom jag på en sak, när hästen senare skulle starta, kanske att det var på Jägersro, så spelade man en låt i högtalaren där, Ta av dig skorna. Det var ju Povel Rammel eller något sånt där.
Sådär, ja.
Av dig skorna.
De är vakna i Malmö.
I samband med det här så fick jag ett mejl igår om en spelkupp i Årjäng 1960. Jag ber att få återkomma i ett senare avsnitt.
Ja.
Ska vi ha spelkupper varje vecka?
Ja, vi har det här.
Det kanske kommer in.
Det får vi säkert.
Pullemjott, ja. Det var ju ett namn på P. helt enkelt. Och skäms fortfarande över att vi missade en häst förra veckan. Det är i och för sig samma varje avsnitt, att man tappar hästar som man gillar och namn som man gillar. Men Pixie är ju oförlåtligt i princip. Denna mytomspunna travare, detta fantastiska sto som ju skulle bli, det skulle ju bli Legolas. I alla fall föregången till det som Legolas senare blev.
Ja, man trodde hon skulle bli en stjärna ute i Europa, en internationell stjärna.
Ja, vi kan väl lyssna här på Emil Nilsson, hur det förlöpte.
Och jag hade då en fantastisk tur. Först hade jag otur. För det första jag gjorde när jag kom till kriteriet att i oktober 1982 så fanns det en häst som hette Pixie som var mer eller mindre oslagbar. Och jag började med att köra, det är jag som är Pixie. Jag gjorde en Expressen-annonsering över hela Svedala. Så slog jag till med helsidor, det är jag som är Pixie.
Var det den hösten du började?
Var den hösten jag började? 82. Ja, hösten 82. Och Pixie leder ur kriteriet och stannar fullständigt stilla i sista sväng. Och Stig och Johansson, denna fantom treåring, helt plötsligt bara sviker totalt. Och det var ju en väldig dagseder då att jag hade försökt att göra den här till en storstjärna över att ja, jag kommer ihåg Bosse Fransson, det var fantastiskt rem, det var synd att han inte vann. Ja, det, så, jag, så var jag.
Vad synd att han inte vann, som Bosse Fransson tydligen ska ha sagt till Remi där på någon läktartribun. Det gick så där. Det var ju, han var ju nytillträdd marknadschef i den här tiden, Remi Nilsson på ATG, och skulle då börja bygga historieberättande och gick då på den här niten här med Pixie. Detta rödfärgade, snygga, vackra, fina sto som tvärnitade i kriteriet och sen aldrig blev så lik. Kan man komma på någon mer mytomspunnen trava i den svenska travhistorien? Det kanske man kan, men hon är ju...
Inte som har floppat, alltså inte som ju liksom gick upp som en sol och verkligen ner som en pannkaka.
Nej.
Det finns, ja, man kan ju, Ego Boy försvann, Baron Gruff, men det är klart det var på annorlunda sätt. Här var det en, ja, ingen vet vad som hände, Stig har ingen förklaring, kommer aldrig kunna ha någon förklaring.
Jag gjorde ju ett reportage om henne en gång i Travonden. Jag försökte gå till botten med det här och liksom lirkade rätt på hästens sköt. Jag tror det var Rolf Inge Andersson som sköt hästen. Eller åtminstone det var anställd hos Stig vid den vevan. Och
Rolf G. Andersson.
Rolf G. heter han. Rolf G. Andersson och Rejo tror jag pratade med också. Och någon annan skötare i stallet. Och ingen, jag tror inte vi kom någonstans. med någon, vi kom inte närmare någon lösning direkt. Men fascinerande historia och fascinerande häst.
Ja, alltså jag måste ju säga det. Alltså jag älskar ju Remis initiativ där. Jag förstår precis hur han tänkte... som varandes i marknadskommunikationsbranschen där. Jag, alltså han, att våga ta in den där luften och göra den här, dra så hårt på Pixie. Det var ju skitsmart på ren svenska. Men en helt osannolik utveckling ändå. Visst, ja, att hästar kan förlora, men att den bara... Det blev ju inte ens revansch. Det blev liksom inte riktigt... Och det var ju en sån otroligt rätt tänkt av Remi, ja. Och så blir det, man fattar ju om han hade blivit bakre, alltså att han vågade göra de här grejerna med Legolas och sånt, det får man ju ta hatten av, alltså.
Eller tog omtag bara, det var ju bara några, liksom, ett par månader senare så tog han omtag.
Ja. Ingen... ja, det får man ju se, eller säga vad bra gjort.
Jag behöver väl påpeka så att det är inte Remis grej att bli bakrädd precis.
Nej, det framgår ju väldigt tydligt här.
Han trampar vidare som om ingenting hade hänt. Som tur var i det här fallet.
Ja,
det
var verkligen
hemskt när Solvalla fick för sig att de skulle ersätta Pixies lopp med någon annan för några år sedan. Det är ett av de namnen som måste få finnas kvar. Och hon fick bli kvar också. Så ja, det var Pixie.
Det var en gammal bokstav.
Ja, det var en gammal. Nu kör vi nya. Och den fantastiska bokstaven Q är vi framöver då alltså. Q och R. Vem vill börja på denna?
Jag hugger här. För jag har ju haft, nu har jag sovit bra den här veckan, det vill jag ju, oroliga lyssnare ska inte oroa sig så mycket. Jag tackar ändå för omtanken, men det finns en häst som bara poppade upp och faktiskt den enda spontant, och det var faktiskt Pixies lillebror Quiggin.
Mm.
Ett underbart hästnamn. Och så då som sagt denna koppling till Pixie dessutom. Men Stig och Johansson och Stall Traviata, den vita dressen med det blåa diagonalen.
En av de snyggaste dresserna i svensk travhistoria.
Absolut.
Ja. Så du stannar där helt enkelt med denna fantastiska häst.
Ja,
var hon här väldigt svart, va?
Alltså det här, nu blev det ju svårt. Jag kommer bara... Jag minns det, ju liksom mest dressen här kan jag säga, och hästen som sådan, men jag kommer inte ihåg färgen.
Jag tror det. Fråga. Det var väldigt mörk. Ja.
Jag har en till. Ja. Jag har faktiskt en till. Från samma tid. Quiggin sprang ju där i mitten på 80-talet. Men jag fick faktiskt också upp en häst till, och det var Quick Ami. Det blir många hästar på Quick här. Alltså det är, så är det med Quick Ami. Olle Lappen Lindqvist stod.
Just det.
Sprang in en 500 000 nästan. En sån där liten halvfavorit under några år där.
Mm. Uppfödd här i Skaraborg någonstans, tror jag. På vägen mot Vara från Skara. Ja, Quick Ami. Mm. Efter Quick Pay naturligtvis. Kings Ami kanske mamman heter.
Då går jag på min första häst som jag var lite inblandad i. Det är min pappas häst som han ägde. Det var nog hans första också som han ägde. Det är ett kennelnamn, men jag måste nämna henne i alla fall. Quasi Broline.
Quasi.
Quasi. Tydligen tycka om på latin. Quasi. Quasi. Och i samma veva där. Eller i samma kull. Broline kull. Bara för att jag trodde att en Tommy Hané-häst ur den här kullen skulle bli en superkanon. Den blev så att säga dyr på totton. Kito Broline. Kommer du ihåg?
Absolut.
Mm, ja. Mm.
Visst trodde man att den skulle bli, eller var det bara jag, att den skulle bli en superhäst?
Ja, det var nog bara du.
Det var bara jag, ja. Bara för det så ska jag slå till med ett kallblod. Det brukar vara din grej annars landat, men kvarting är ju här.
Jävlar, nu tog det. Fan. Stå övers på min lista.
Ja, jag är ledsen. Dessvärre död sedan 2019, blev bara 14 år gammal.
Kvarting.
Tjänade ju då lite över 1 miljon och vann 15 lopp. Quaker Jet, fransk stjärna. Och sen Jarl Kulles näst bästa uppfödning, Quattro Car.
Jag tänkte säga Kullehus Janov stavades ju inte med Q, men nej, okej. Okay.
Nej, precis. Det var väl den bästa, tror jag, Kullehus Janov, tror jag.
Den jag minns bäst var i fall.
Quattro Car var alltså uppfödd av Kulle.
Ja, så var det. Ja, men det var mina.
Ja, man får ju ta som en uppsamlingen här, men ja. Jag vill ju ändå då påminna om den mest givna på Q, som heter Queen L.
Ja, den släppte vi.
Ja, men jag nämner den, Prix d'Amérique-vinnaren och så vidare, så att vi inte får påpälsat. Att,
det är nog klokt.
Ja, Queen L fanns på min lista, men jag utgick från att någon av er yngre skulle nämna henne. Så jag hade en annan överst, och det är Queensway.
Oj, just den, ja.
Queensway.
Det är den bästa på kul.
Ja, självklart. Vann ju storchampionatet 1980 med Göran E. Johansson. Uppfödd av bröderna, de äldre bröderna på Brättefors i Grästorp. Så, Queensway är en gata i Bayswater i västra London, om jag minns rätt. Och känd för sina restauranger från Kina och Mellanöstern. Hon vann 22 lopp, sprang in 618 000. Alltså hon har också många avkommor, och de som ägde Queensway har avlat på henne och har då namngett sina avkommor efter platser, tunnelbanestation och så vidare i London. Maida Vale är den bästa, 700 000. Och Maida Vale är väl en stadsdel för noblessen, för de burgna i London. Det var Queensway. Jag vill också nämna en fransk häst då, Quelle HD. Hon som vann Prix d'Amérique 1989 när Orasi var ute efter sin fjärde raka seger. Då slog Roger Baudron till med Quelle HD till 70 gånger någonting. Sen kom Orasi tillbaka och vann året efter sin fjärde seger. Men sviten försvann 1989. Och jag hade förmånen att få träffa Roger Baudron hemma på hans gård många gånger, tack vare min synnerligen gode vän Göran Järreholt, som ju inte finns med oss mer. Kul var det med slut för mig.
jag gör det, jag ska inte säga att jag gör det lätt för mig, men jag känner ändå att vi nämner Queen L, men jag tänkte jag vill ändå nämna Quick Pay också. Eftersom ja, på Q absolut. Finns det hur mycket hästar som helst som heter något på Quick. Och i princip alla är ju döpta efter den Quick Pay som alltså har 1100 drygt registrerade avkommor i Sverige. Och jag ska inte, han dominerade väl kanske inte aveln, men han var ju jättestor. Han finns ju i nästintill varenda stamtavla nu med Victory Tilly då som given etta bland sina avkommor.
Ja, 37 säga, kan det vara den viktigaste avelshingsten i svensk travhistoria?
En av de viktigaste naturligtvis, ingen tvekan, en avelsmatador stod på Lassagården i Vara.
Just den här som förde in det amerikanska blodet på allvar, var det inte det?
Ja, vi har haft tidigare Bullwalk, stora avelsmatadorer, men Queen L, eller Quick Pay, absolut en av de viktigaste.
226 miljoner har avkommorna sprungit in.
Det duger.
4278 segrar.
Nu får du börja på R då, Lennart, du som var sist.
Där ser man.
Ja.
Adam, sonen, sa i morse, jag flyttar hemifrån om du glömmer att nämna Rutger Raket. Den fanns inte på min lista, men av någon anledning så fastnade han för, han är inte särskilt travintresserad, han följer med lite grann, men han fastnade tidigt för just Rutger Raket. Min första häst på R, Ricky Ticky Tavi.
Oh, bra.
Kriterievinnaren för Gunnar Nordin 1967. Tvåa i ett av de mest uppmärksammade, mest bejublade derbyn året efter när hemmahästen Björn vann. Alla hämningar släpptes lösa. Program flög i luften. Porslin krossades på restaurangen, skrev Olle Karlbom i travronden. Mm. Jag minns Ricky Ticky Tavi från Axvallalöpning faktiskt 1965. Skilje hit mellan Ricky Ticky Tavi, Gunnar Nordin och Kap Nibs med Fisk-Olle Persson. Båda var efter Scott Nibs. Och det var Ricky Ticky Tavi som gick segrande ur den duellen.
Mm. Var du tom sen?
Nej, jag återkommer med uppsamlingshitet här när ni, om ni har bommat.
Okej. Okay. Jag måste då börja med den viktigaste på det här, tycker jag. Förutom Ricky Ticky Tavi som jag också hade. Det är ju ett otroligt hästnamn helt enkelt. Men det är ju Rebur. Roland Kossar.
Roland Kossar.
Roland. Jag glömmer aldrig Kungapokalen 1985 i gassande sol. Både utanför fönstret, det var en fantastisk vårdag, utanför fönstret på Blåbärstigen i Karlsson. Och på Åbyfältet som man såg i tv-sändningen från. Emil var favorit i 1,80 och Kallit var också med, så det var ingen dålig upplaga. Men det är Tore Bur.
Ja, det är oförglömligt. Ja, samma dag. Jag konfirmerade mig faktiskt samma dag. Jag kunde inte tänka på något annat än att alla gäster och sånt där skulle åka hem så att jag hann se V65-sändningen där som skulle börja. Jag minns det mycket.
Hade du kostym?
Nej, jag hade då den här... Det är otroligt att man är konfirmerad, men det är också en annan podd. Men jag hade den här vita, vad det nu heter, man har på sig då. Dräkten. Och under den, jag är jäkligt bra på att klä mig. Jag hade en horisontell linjerad, alltså det var, jag hade linjer på tröjan under. Så att det var ju
ned till, ned, jag är intresserad av ned till.
Ja, men det vet du väl, under en sån här konfirmationsdräkt så är det väl som skottarna, va?
Ja, då
det var ändå maj.
Då behöver du inte fundera på julfönstängningarna.
Nej, och då tar vi det kort och sen ska du få fortsätta, Henrik. Det var första gången som jag drack vin. Jag hade varit på sån här nattvard även innan då, för man var ju tvungen att gå i kyrkan. Men där och då, under själva den här konfirmationsakten, så för första gången ska jag dricka vin. Och jag tog en enorm klunk när prästen kommer här. Och det höll ju på att sluta med förskräckelse. Inte för att jag vinglade, men jag fick ju så mycket vin på en gång i kroppen där. Så att det var... Jag var ändå vaken när jag såg Kungapokalen sen.
Ja, nu kör vi lite snabbare. Rambrico, Lars Axelsson, det måste ju nämnas. På tal om Gävle, va? Mm. Reveny.
Självklart.
Lutfi Koldinis stora stjärna. Rulle Rapsson. Härligt namn, tycker jag. Ja. Och så Royaling, Hannes storchampionatsvinnare. Det var Örjan Kilsoms första riktigt stora seger, va? Om man säger så.
Ja, i alla fall i Sverige.
Ja. Ja, Royale. Och så Rosalind Sky, mycket för att han var med i det där enorma elitloppet 1985. det där citatet med Torbjörn Jansson i vinnarsäcken efteråt kan man ju höra om man vaknar på natten. Jag var mycket optimistisk hela loppet alltså, men 300 kvar förstår jag att det grejer sig nog det här. Men Vejos häst var mycket bra den också. Och det var alltså Rosalind Sky som var väldigt nära i mål där ju bakom Meadow Road. Det var mina.
Ja,
jag vill få fylla på här nu då.
Ja, jag gör så här, jag tänkte bolla över till dig nämligen Lennart genom att bara säga, eftersom jag sa så mycket om Rebur som jag ju också hade på min lista, så vill jag säga Rita Lyngholm och lämna över till dig Lennart, för jag vill veta någonting om Rita Lyngholm. Detta vackra namn och
ja, men jag vet född. Inte. Danskfödd.
Ja.
Hos Hans Svensson. Och var med i VM-loppet i USA med Olle Lindqvist om jag minns rätt. Vann dansk derby, Momarken, Grand Prix, Copenhagen Cup, dansk mästerskap, EJ's guldskål och så vidare. Nu tjuvläste jag, så jag var förberedd på Rita Lyngholm. Så jag
hade, misstänkte det.
Jag hade ett litet papper här med henne. Östgötaloppet i Mantorp, och det var en oerhört läcker travare efter Lord Valentin och vann 26 lopp på 187 starter. Sprang faktiskt in över en miljon född 1970. Stall Hans Svensson och hans pappa konsthandlaren Kurt Svensson hade ju de importerade, köpte ofta hästar i Danmark. Rita Lyngholm, mycket vackert namn.
Verkligen.
Jag fyller på med Ravello som kanske inte är jättevackert, men jag var med och ägde den där ihop med Kari Läderkorpi på slutet innan vi sålde den till Frankrike. Och så vill jag nämna i det här sammanhanget den elake Rollo.
På vilket sätt var han elak?
Han var elak mot människor om jag förstått det rätt.
Okej. Okay.
Mm. Eller farlig att handskas med kanske är bättre uttryck då.
Var du klar Magnus?
Ja, jag tycker att Rebur fick en sån utläggning så att vi stannar där.
Ja, det gör vi. Det är British Crown-final på söndag. De har ju kört sedan början av 90-talet. Och vad har vi i minneslådan där? Jag minns ju den första mycket väl. Gillade en häst som hette Promotion. Minns ni honom?
Mm. Ja då.
Jävla god och kapabel häst som Stigo fick why... in.
Ja, Why Not var nog pappa.
Så kan det ha varit, ja. Mm. Stigo fick in den på hösten som fyraåring och som man ofta fick på denna tiden och förvaltade myntet och vann British Crown-finalen. Kjell Wallin hade den tidigare. Då tyckte man nog att den på något sätt var ännu godare. Jag vet inte, det brukar ju vara så på något vis. Mm.
Lennart Forsgren lär väl ha kört den där British
Crown-finalen. Ja, visst, så var det ju. Lånekörde åt Stigo.
Som nu enligt en tidningsartikel vill göra comeback som expert i tv när han har varit stoppad av corona.
Ja, just det. Sen glömmer jag aldrig den här fighten mellan, det var ett otroligt lopp förresten, From Above, när han kontrade till seger på Romme, stod på stallbacken där och såg, han följde ut totalt, den här aktionen som det ofta pratas om, det var inte så rackig som det ofta såg ut, det var ju mer med huvudet han sprang och skakade liksom, men den gången hade han problem ordentligt i sista sväng. Gigant ner och hade ju kopplat ett järngrepp in på upploppet. Men så ramlade han på något sätt rätt igen From Above och visade kanske vilken, ja han visade ju då vilken sjuhelvetes inställning den där hästen hade. Litet bortglömt praktverk det där loppet faktiskt. Två elitloppsvinnare och en Prix d'Amérique vinnare i samma startfält. Steinlager var med också och förutom då Gigant ner.
Fantastiskt. Ja.
Vad minns ni bäst då?
En häst som ni har glömt och som alla har glömt. Och jag har inte glömt den. Och det beror på en speciell händelse. Det var Axvalla 2006. Vi satt på restaurangen. Min synnerligen god vän Bosse Stolander. Och ytterligare en vän som heter Lasse Malmberg. Båda tyvärr borta. Lasse Malmberg var liksom Bosse restaurang, hotellman. Lasse var chef för Savoy i Malmö. Var med och byggde upp Mäster Johan. Var också chef för Strandhotell i Stockholm under många år. Egentligen helt ointresserad av trav. Från Kvänum utanför Skara, mellan Skara och Vara, precis som Stolander. Helt ointresserad av trav, men den här lördagen skulle han med på Axvall. Vi satt på restaurangen och inmundigade god mat och dryck. Och Lasse spelade väl någon hundring i något lopp. Och så kom vi till den här British Crown finalen för treåriga hingstar och vallacker. Men herre jävlar, för titta på den här hästen. Nummer 12. Titta på namnet, så den ska jag spela 200 kronor på. Vi röskade lite på våra experturen. Men Lars gick till luckan och spelade hästen som hette Sill och Nubbe.
76 och 90 i vinnare ser jag här nu.
Ja, Jorma Conti och Thomas Malmqvist tränade. Och när hästen spurtade faktiskt en ganska lätt seger, då ställde sig Lasse Malmberg upp, höjde armarna mot skyn och så skrek han: "H-mästaren, bär in mer snabbt."
Det förstår jag. Det förstår jag mycket väl. Ja, fantastiskt alltså. Det är ett lopp som du överhuvudtaget har skällt väldigt mycket i. Vi har Watkinson Say 1994, 54 gånger pengarna.
Får jag säga Watkinson Say, det är en pokerterm tror jag, något sånt där va?
Ja, just det. Det är Trinity. För det, ja. 40 gånger pengarna åter på.
Watkinson Say var uppfödd av en mycket god vän till mig, Sven-Olof Ulverius i Skara. Mm. Och såldes senare till ingen mindre än Åby sportchef Greger Söderberg.
Okej.
Som också tränade hästen när den vann Breeders' Crown-finalen.
Oj, oj. Barracuda River har vunnit till 20 gånger och Jones är den senaste riktiga skrällvinnaren till 56 gånger för Thomas Korvenoja.
Hösten är skräll, alltså hästarna börjar gå ur form och så vidare. Va?
Just det. Och i fjol vann, Europa-ettan Brother Bill. Förut.
Ja, just det.
Ska vi verkligen behöva prata om det nu? Jag tänkte jag skulle få prata om vad jag minns mest av Breeders' Crown.
Gör det.
Apropå höst och apropå skrällar. Jag minns en grå novemberlördag. Och jag backar till och med faktiskt då till fredagen. För då var det ju sådana här dubbeltrav. Jag och Alf G. Larsson, som ju jag åkte otroligt mycket på trav tillsammans med under några år. Vi åkte ifrån Avesta ner mot Kalmar, en lång tråkig bilresa där, och tog in på hotell och hamnar på samma hotell som Kattis, jag vet inte om Tarsan, om han bodde på hotell eller om han åkte, körde traktor hela natten och sen åkte ner på lördagen, det ska jag inte säga, men på kvällen, fredag kväll efter travet där, så satt vi i baren och då satt en ung kille vid den här vid baren också, som jag faktiskt växlar några ord med. Jag tror inte han minns det. Jag kommer ihåg det därför att detta då var Daniel Redén, som ju var skötare hos Kattis och Tarsan där. Och vars Redéns Randy sen skrällvann. Så jag åkte ur. Då var på lördagen skrällvann treåriga stornas Breeders' Crown-final. Och jag flög all världens väg på V75.
Vi pratade för lite i baren där, helt enkelt.
Jag är ju så timid av mig. Jag ställer ju inga sådana frågor, utan jag, det här, har du någon vinnare? Den frågan har jag aldrig ställt.
Ja, många andra har gjort det däremot.
Ja, det kan man säga.
Rydéns Randy. Det är förresten en häst på R som jag inte hade. Då tar vi upp den. Så,
Rydéns
Randy.
Ja, snyggt. Mm. Yes.
Arne Rydén och Rydéns Randy. Uppfödd av Arne Rydén, gissar jag då, va?
Det måste det ju vara.
Får vi tro, ja.
Och han håller väl på än, han är snart 100 år. I alla fall 90 snart. Tränar än då.
Oj, oj, oj. Ja, det är otroligt ju. Efter floppen i lördag så får vi se om det finns några vinnare på lördag istället. Kennedy var ju värt ett bättre öde.
Jag tycker du är oerhört elak som kallar det för en flopp. För att den här programpunkten nu, jag tänkte innan V75-dragen presenteras, tänkte jag att vi skulle köra nu Magnus Ältar. För så har det blivit nu.
Ja.
Jag ska inte göra det långt, men Gasoline Miraz i första V75 var ju helt osträckad, totalt felsträckad, och såg ju stenklar ut 300 kvar. Där skrek jag bort halva rösten i lördags, tänkte att jag skulle få en drömstart på V7. Och sen när det då inte blev så fanns ju fortfarande Kennedy kvar. Såg stenklar ut 300 kvar och då försvann all röst. Och han vann inte heller. Nej. Det var en jobbig lördag igen på V75.
Det brukar vara.
Så är det att vara spelare också. Man vet det. Det vet
vi vänder blad, det gör alla. Vi vänder blad.
Ja, vi gör det. Det här är en väldigt speciell V75-omgång tycker jag. Vi har pratat mycket om Daniel Redén och det blir lite till. Han har flera hästar som kommer att sträckas mycket den här veckan. och har en stallform som är väldigt tveksam. Så att det, jag tycker att den här omgången ser väldigt knepig ut. Och jag ska ändå nämna två hästar som jag tror att jag kommer att gå på. Som det ser ut nu i V75-2 så blir den här Deal Done Set, Daniel Redéns, inte lite lik Propulsion för övrigt, den här Deal Done Set, men har svårt med aktionen och får ingen riktig feeling för att det kommer att funka över 2-6, utan jag tror betydligt mer på Petrus Almelas, nummer 7, Amorcer Levallo, Ulf Olsson kör. Det ser ut som att Örjans häst, eller Daniels häst, då blir något mer sträckad. Jag tycker att Amorcer Levallo är intressant, men i samma lopp där så har Anders Eriksson med en riktigt spännande häst också, Global Above All, som verkar bli ungefär lika lite sträckad som den här Gasoline med Russ. Så att 3 och 7, ett lite fräckt lås där i V75-2.
Yes.
Sen tycker jag att det är spännande i avdelning 4. Där har Björn Goop anmält Gassabier som gick bra senast, och nu har han anmält Gassabier barfota. Står på start över 3100 meter och 40 meter bakom så har Katja Melko en fransman som heter Karat du Gautier, som jag aldrig hade sett, men han står perfekt inne i loppet, så jag var tvungen att försöka hitta lopp i arkivet här på den, och jag fick ingen feeling för att den ska kunna ta 40 meter på Gassabier. Det är en väldigt speciell häst. Och nu kan ju Katja ha gjort något fantastiskt, men jag tycker Gassabier ser väldigt spännande ut. Och sen ska jag scrolla mig neråt här till, vad hade jag kvar egentligen där, tror det kan det vara de där två? Vi har ju Vagabond B som blir jättestor favorit i silverdivisionen. Och det är väl inte så mycket att säga om. Och sen kommer jag då till avdelning 7 där jag... Nu har jag nyss bäsat Redéns hästar här, men Heavy Sound visar ju inga tecken på formproblem i starten på Gävle. Och lite mer självförtroende i Kenneth Haugstads körhänder den här gången, så bara bombar han på. Så då tror jag att Heavy Sound kliver runt dem. Saren Fass är ju jättebra, men innerspår känns chansartat. Så Heavy Sound, nummer 10, V75-7.
Så blir det, hoppas vi.
Ja, hoppas rösten håller.
Ja, just det. Något att tillägga innan vi kör av vägen för den här gången?
Nej, inte just nu. Vi återkommer med en podd om en vecka.
Det gör vi. Ha det så gott.
Detsamma.
Ja. Hej då.
Hej då.
Hej. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.